Du vet hur det är ibland, så när man läser Bibeln så fastnar man plötsligt på en vers. Och så tänker man, ja så står det ju faktiskt. Det har jag aldrig sett förut. Jag fastnade för ett tag sedan på en vers som ska återkomma under detta ashram. Det är så mycket som Johannes evangelium i det 8:e kapitlet. Och den 45:e versen, Johannes 8 och 45. Det är en alldeles häpnadsväckande liten vers. För det säger Jesus så här till sina åhörare. Men jag talar sanning, och därför tror ni mig inte. Han säger inte, trots att jag talar sanning så tror ni mig inte. Utan han säger, jag talar sanning och därför tror ni mig inte. Vad var det för den här inpiskade kanaljer som lyssnade på honom? Och det var vanliga människor. Sådana som du och jag. Eller åtminstone som jag. Och det här öppnar ju väldiga perspektiv. Plötsligt. Det är ju som man nästan känner en fallucka som öppnar sig under fötterna på en. Va? Skulle vi inte vara sanningsälskande? Vad menar du? Nej, det kanske vi inte är så mycket som vi tror. Vi människor. Vi kanske mera talar om sanningen än vi älskar sanningen. Om Jesus nu har rätt i det han säger, så måste ju det på något sätt betyda att vi ofta föredrar lögnen framför sanningen just därför att den är lögn. Och det är ju ett så oerhört påstående, så det vill vi ju gärna ha lite grann bevis för att det kan vara sant. Nu är det ju inte så att vi tycker om lögnen så att säga rakt av, utan det vi älskar, det är halvsanningen. Människor älskar halvsanningar. Och du vet hur det är med en halv sanning. Det är ungefär detsamma som en halv kropp. En halv kropp är inte hälften så levande som en hel kropp. Utan en halv kropp är död. Och så är det ju också ofta med en halv sanning. Den är en halv lögn. Vi kan ju se det här i olika sammanhang där debatter bryter ut. De olika parterna i en debatt, de har ju som regel rätt allihopa på något sätt. Det är ju inte så att en har 100% fel. Utan alla har varsin lilla flik av sanningen. Och då kunde man ju tänka så här, ja visst, vi är sanningsälskade. Vi är väldigt på hugget. Så vi lyssnar till varann och så hittar vi, ja du har en bit där och du har en bit där och du har en bit där. Då slår vi ihop dem så får vi en hel sanning. Så gör vi praktiskt taget aldrig. Utan vi bekämpar varandra. Det är ju konstigt att vi aldrig kommer fram till samförstånd i våra debatter. Det skulle vi göra om vi var sanningsälskande. Åtminstone om vi var så sanningsälskande som vi själva älskar att säga att vi är. Men istället håller vi ju stenhårt i våra halvsanningar. Och vi använder dem till att drämma i huvudet på varandra. Och sen när man till sist ska komma fram till något beslut, något som ska leda vidare på det ena eller andra sättet, ja då måste vi rösta om vilken halvsanning som gäller. Men jag talar sanning, och därför tror ni mig inte. Det kanske är så här att det finns något hos var och en av oss som strävar efter att göra enkla helsanningar till komplicerade halvsanningar. Det är inte så roligt att tänka så. Men låt oss ändå pröva om det kan vara sant. Om Jesus har rätt i det han säger. Vi ska ta ett exempel. Vi ska gå till Romarbrevet, till det 13:e kapitlet. Och läsa verserna 8, 9 och 10 där. Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Buden: du ska inte bryta ett äktenskap, du ska inte dräpa, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär. Och alla andra bud sammanfattas ju i ordet: du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. Om kärleken är lagen i dess fullhet, så måste vi ha en helsanning här. Vad gör vi med den? Ja, den gillar vi inte just därför att det är en helsanning. Du ska älska din nästa som dig själv. Hur brukar vi skjuta sönder denna enkla tanke? Jo, vi säger så här: tänk då på alla de som inte kan älska sig själv. Tänk på alla som hatar sig själv eller föraktar sig själv. Tänk på alla som har en dålig självbild. De slipper alltså älska sin nästa. Det är den enkla slutsatsen. Då har vi alltså genast tagit gadden ur det här ordet. Och utan då får vi ju alla sätta oss på skolbänken och gå 20 olika kurser i konsten att älska sig själv. Och det är ju ett projekt som man kan hålla på med hela livet, som bekant. Vi kommer aldrig till skott med detta att älska vår nästa. Det kan ju inte rimligen vara så det menas. Fast vad menas då? Vi har redan plockat sönder det här ordet så mycket så att vi vet inte längre vad det betyder. Den enkla helsanningen har blivit en död halvsanning. Vi har redan kommit med ett litet men. Men det finns ju så många som inte tycker om sig själva. De kan ju inte älska sin nästa som sig själv. Nu ger oss Jesus en väldigt enkel förklaring på det här. Och den hittar vi i Bergspredikan i Matteus 7:e kapitel. Den är välbekant för alla och en var, det 12:e versen. Det vi brukar kalla för gyllene regeln. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Det är alltså lagen i dess fullhet. Jag behöver inte ha en skyhög och fantastisk självbild. Jag behöver inte gå omkring och vara störtförälskad i mig själv för att kunna bestämma mig för att det jag vill att du ska göra mot mig, det vill jag göra mot dig. Då har vi fått en helsanning igen. Det är ju underligt att vi kan plocka sönder det här så mycket. Att vi kan fiffla med bibelordet så mycket. Att det finns på något sätt en kraft i människan som strävar efter att ta udden av bibelordet. Jag talar sanning och därför tror ni mig inte. Utan vi värjer oss på något sätt emot sanningen. Vi gör gärna om den från en helsanning till en halvsanning, för vi känner oss mera hemma med sådana. Vi ska borra lite till i samma hål och se om vi får upp mera vatten ur det. Vi ska gå till Markus evangelium, till det 12:e kapitlet. Och läsa från vers 28 till och med 34. Markus 12 och 28. En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom: vilket är det viktigaste budet av alla? Jesus svarade: viktigast är detta: hör Israel, Herren vår Gud är den enda Herren, och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Den skriftlärde sa: du har rätt, mästare. Det är som du säger, han är den ende. Det finns ingen annan än han. Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft, och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer. När Jesus hörde att mannen svarade klokt sa han: du har inte långt till Guds rike. Sedan vågade ingen fråga honom mera. Det viktigaste budet, det som sammanfattar lagen och profeterna. Här har vi en hel sanning, och nu är det en ännu helare sanning än vi hade förut. Större och skönare. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, hela ditt förstånd och hela din kraft. Sedan kommer detta: du ska älska din nästa som dig själv. Och den här skriftlärde, han säger att just detta, det är mer än alla brännoffer och alla andra offer. Alltså mer än alla våra gärningar, allt vad vi kan producera, allt vad vi kan uträtta för Guds räkning. Och när Jesus hör honom säga detta så säger han i sin tur: du har inte långt till Guds rike. Du har förstått vad det hela går ut på. Men som sagt, nu finns det ju en önskan att göra halva sanningar av hela sanningar. Och när vi nu ser, så att säga, kärleksbudet i dess fullhet: älska Gud över allting och din nästa som dig själv, så är vi genast där och försöker: kan vi inte dela på det där? Så vi liksom får en halv sanning istället för en hel. Visst, vi kan ju ta bort det där med Gud. Låt oss göra så att vi bara älskar vår nästa. Och det kan man ju göra utan att gå i kyrkan. Vi kallar det för sekularisering. Och vi kan kalla det för humanism. Och det är ju alltså det som har hänt i västerlandet i modern tid. Att man har kommit på det här. Ja visst. Vi kan ju älska vår nästa som oss själva utan att blanda in Gud i sammanhanget. Utan att ens blanda in tanken på någon Gud. Så har vi ju i stort sett paradiset här. Vi försöker alltid att dela upp hela sanningar i delsanningar. Och så använder vi oss av delsanningen därför att halvsanningen är en halv lögn. Istället för att låta sanningen växa som ett snöklot som man rullar en vacker vinterdag, så försöker vi dela på dem. Så vi får små sanningar istället för stora sanningar. Och det är därför Jesus säger, jag talar sanning och därför tror ni mig inte. Det blir för mycket. Visst, gärna sanning, men inte för mycket av den varan. Humanismen är ju alltså andra halvan. Och när man väl kom på det, så vände man lite på det hela. Vi talar ju alltså inte i den gyllene regelns termer att allt vad du vill att andra ska göra dig, det ska du göra dem. Utan du, den moderna sekulariserade varianten heter ju snarast så här. Allt det som andra har fått, det ska du också kräva att få. Så det blir jämlikhet. Och det är ju nästan samma sak som kärleksbudet, eller vad säger ni? Minst nu låter det ju ganska likt. Och det är ju intressant hur man liksom lite grann kan vända på begreppen och totalt få ut något helt annat som fortfarande ser nästan likadant ut. Det är ju det som gör att kristendomen är så svår att sprida i vår del av världen. Människor tycker, ja, men vi har en mycket bättre variant. Vi har den här jämlikhetsvarianten. Och vi behöver alltså inte alls blanda in någon hypotetisk gud eller prata om någon himmel eller annat sånt där, utan det är liksom en politisk fråga det här. Och vi ska inte inbilla oss, vi ska inte tro att detta bara råkar vara så, utan det motsvarar någonting djupt i människonaturen. Det som gör att Paulus i Romarbrevet 8 skriver att köttets sinnelag är fiendskap mot Gud. Vad händer om vi ska älska varandra utan att älska Gud mest av allt? Är det samma sak? Eller vad betyder detta att älska Gud över allting? För den kärlek vi har att ge till varann. Det är ju en intressant fråga att ställa. Vi bläddrar till Romarbrevet 1. Och där ska vi börja med den 25:e versen. För den tycker jag passar som en nyckel i ett lås här. Paulus skriver, de bytte ut Guds sanning mot lögnen. De dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen som är välsignad i evighet. Amen. Humanism betyder människan i centrum. Kristendom betyder Kristus i centrum. Och det kan inte vara riktigt samma sak. Det kan inte vara riktigt harmlöst vem som står i centrum. Ju mer människan ställer sig själv, eller människorna ställer varandra i centrum, desto mer är ju Kristus satt på undantag. Och då har man bytt ut Guds sanning mot lögnen, säger Paulus. Man har börjat dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Hur slutar det? Vad leder det till? Ja, det hittar vi i 29:e versen där det talas om hur, vad som händer i ett folk som på det sättet liksom kapar av den viktigaste delen av kärleksbudet.
Människorna blir uppfyllda av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska, fulla av avund, blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och baktalar, de föraktar Gud. De är fräcka, övermodiga och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, uppstudsiga mot sina föräldrar, tanklösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Nu tar jag väl i. Nej, det händer någonting väldigt underligt med människans kärlek när vi inte accepterar att älska Gud över allting. I höstas, sent i höstas, avkunnades två domar som jag har fäst mig mycket vid. Du vet, polisen i Norrköping eller vad det var har hållit på i flera år och utrett en så kallad barnporrhärva. Och härdade polismän har kommit ut ur olika såna här lokaler där man sitter och tittar på videoskärmar, bleka om nosen och sagt det var det värsta jag har sett. Och sen så har de visat vilka mängder av videokassetter med inspelat material som den här barnporrgänget har spelat in. Så avkunnades det dom i tingsrätten för huvudmannen i barnporrhärvan. 3 månaders fängelse. Ja, men det var säkert någon juridisk spetsfundighet, ungefär som med det där mordet med stekpannan i Kållered. Ja, gärna det. Men vi hade ju en berömd sexturist. Han var 64 år när han åkte ner och sen så blev han så småningom 65-åringen och 66-åringen. Han hade varit ner och haft pedofilt ihop med någon liten gosse i Thailand. Och det gjordes ju en väldig affär av det där. Det åkte en kommitté ner för att leta upp den här pojken och ordentligt ta reda på hur gammal han var. Och det sparades ingen möda. 3 månaders fängelse. Det var inget snack om bevisningen. 3 månaders fängelse. Vad vill jag säga med det här? Jo, detta. Att det finns en sån underlig tendens i det humanistiska samhället att ägna mer medkänsla åt brottslingen än åt offret. Tänk på dessa barn. Som de här barnporrkillarna har förstört livet för. Och det är ju inte en ung utan många. Vad ger man för signaler? När alltså detta inte ska rendera mer än 3 månaders fängelse. Om det hade varit våra barn eller barnbarn. Skulle vi tycka att ja, det är väl okej. Om vi inte älskar Gud över allting. Så spårar kärleken människor emellan ur. Därför att om vi älskar Gud över allting så kommer den mellanmänskliga kärleken att också stå i samklang med rättfärdigheten. Men om vi så att säga tänker bort Gud ur sammanhanget då kommer ju den mellanmänskliga kärleken att mera stå i orättfärdighetens tjänsten, i rättfärdighetens. Och då blir det så som vi kan se gång på gång. Att man ägnar mer barmhärtighet åt förbrytaren än åt offren. Vi kan ju se det här, ja, sett det nu i nyhetsrapporteringen ifrån de här självmordsattackerna nere i Israel. När så kommentatorerna trädde fram i rutan så säger de, ja, man får ju förstå palestinierna. Vad sa? Varför måste man det? Kan man inte få lov att förstå dem som står och gråter? För att deras anhöriga plötsligt har sprängt sig så små bitar så man måste gå med en liten skyffel och skrapa ihop för att få något att begrava. Ja, men som jag, någon sa i häromdagen, att man får ju förstå dem. De har levat upp, vuxit upp i skräpet och smutsen. Ja, men varför har de inte städat då? Det var ju en sån där dråpligt reportage när Arafat gjorde sitt strålande intåg i Gaza. Då hade Rapport ett stort reportage om hur de städade gatorna där. Hur man sopade bort en massa dynga och lort som låg på gatorna. Och så sa då rapportören så här, att titta här så de har levt. Ja visst, titta så de har levt. De har alltså inte ens gitt att städa. Men det kunde de väl ha gjort även om de var arbetslösa, och inte minst då. De kan väl hålla rent. Det gick ju när Arafat kom, varför kunde de inte göra det förut? Alltså, vår barmhärtighet vänds ut och in på något konstigt vis. Den blir på något sätt korrumperad. Det är ingen lyxvara att vi älskar Gud över allting innan vi ska börja älska varandra. Utan det är en nödvändighet för att inte kärleken ska gå orättfärdighetens vägar och gå i orättfärdighetens tjänst. Nu har vi ju lågkonjunktur och arbetslöshet och så här, men min hustru har arbetat i många år inom missbruksvården i Göteborg. Och på det glada 80-talet när pengarna rullade, då var det så här att om någon missbrukare föredrog att köpa droger för sin socialhjälp, så blir man ju vräkt ifrån sin bostad. Och då ansåg sig socialbyråerna skyldiga att ordna tak över huvudet åt dessa människor. Och då hyrde man in dem på hotell. Det fanns ett hotell i Göteborg som hette Tre Kronor. Och det fick ju snabbt det nya namnet Hotell 300 Kronor. För det var vad det kostade att hysa in en missbrukare där. Och hade man fått in en missbrukare i huset, så var det ju bara missbrukare som gällde sen. Men vanliga gäster kunde man ju inte ha. Och folk levde ju rullan på detta hotell 300 kronor. Som var fullt från golv till tak med missbrukare. Och jag menar, missbrukare ska ha vård, förstå mig rätt. Men inte på det viset. Varför tar sig vår barmhärtighet ideligen så fnattiga uttryck? Jo, därför att det är ingen lyx att älska Gud över allting. Utan när vi har, så att säga, klivit upp det här kärleksbudet i två halvor och säger vi struntar i den övre halvan, utan vi kör utan någon Gud på det nedre planet, vi älskar varandra, så är det bra. Ja visst, det låter så fint. Men det slutar med allt detta som Paulus skriver om här i Romarbrevet 1. De skvallrar och baktalar, de föraktar Gud, de är uppfyllda av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och så vidare. Det är alltså på något sätt så att sanningen är ju Kristus själv. Och när vi på olika sätt försöker att dela på sanningen för att få plocka åt oss de smakligaste bitarna, så har vi ju gjort oss av med Kristus. Då är det detta att en hel kropp är inte dubbelt så bra som en halv kropp. En hel Kristus
är mycket mer levande än en halv Kristus. En hel sanning fungerar bättre än en halv. Men det finns någonting i oss alla, som älskar halvsanningar. För halvsanningen kan man ha makt över. Det kan man inte över den hela sanningen. Och därför är vi inte så förtjusta i att växa in i ett större mått av sanning som man skulle kunna tro. Vi kan se här i Romarbrevet 1, den 18:e versen. Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Lite senare, 21 versen. De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgängliga Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Deras tankemöda, det är ju ett intressant ord. Tankemöda. Vem ägnar sig åt sånt? Oh, det gör många. Ibland kallar vi det filosofi, ibland får det heta något annat. Men människan jobbar så oerhört med sin tankemöda för att kunna gälla för att vara vis. Och då är det ju lustigt nog så att den tankemödan leder inte till en växande sanning som alla är överens om. Utan alla filosofers tankemöda leder till att den ena har en uppfattning och den andra har en annan uppfattning. Och sen så kommer en tredje och sen så kommer en fjärde och säger att alla ni andra har fel. Och det är ju knepigt. Tankemöda. I andra Korinthierbrevet 10 så talar Paulus om tankebyggnader och bålverk som uppreser sig mot kunskapen om Gud. Fjärde versen. Jag bryter ner tankebyggnader och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud. Jag gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Och i Kolosserbrevet, 2 kapitlet, 6:e versen, 6-8, där säger han så här. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom, med rot och grund i honom. Allt fastar i den tro som ni har undervisats i och låt er tacksamhet överflöda. Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror. Filosofier står det bokstavligen i grundtexten. Som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter. Och inte på Kristus. Människan vill väldigt gärna gälla för att vara vis. Och det är inget fel i det. Men hon vill vara vis utan Gud. Och då säger Paulus, det ville gälla för visa, men blev till dårar. Och det gäller ju alltså att så att säga lägga snittet genom sanningen, när man nu ska göra en halvsanning av en hel sanning. Det gäller ju att lägga snittet så att man blir av med Gud. Och det är alltid den tankemöda som människan ägnar sig åt. Att liksom klippa till så att nu blir vi av med den gudomliga biten. Nu tar vi resten och sköter firman själva. Jag talar sanning och därför tror ni mig inte.
Om vi går tillbaka till Romarbrevet 1 igen. Människan vill göra människan till Gud. Det är ju syndafallsberättelsens poäng. Och listiga som vi är så gör vi ju inte alltid så att vi försöker liksom häva upp oss själva och sätta oss på Guds tron. Utan vi vill ju ställa människan i centrum. Det låter ju väldigt fint. Det låter lite mer kärleksfullt än att jag vill synas. Åh, människan ska stå i centrum. Det låter riktigt barmhärtigt. Nästan kärleksfullt. Vad gör Gud när människan på det sättet gör sig själv, eller när människorna gör varandra eller mänskligheten till Gud? Jo, Paulus säger att Gud gör något väldigt radikalt. 24 versen. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet så att de förnedrade sina kroppar med varandra. Vi ska inte spåna för mycket nu på den här liksom lite sexuella antydning som kommer sen i verserna efter. Utan vi kan säga det mera generellt, att det människan sätter i Guds ställe, det låter Gud bli Gud över människan. Och människan älskar sexualiteten som om sex vore Gud. Vad säger Gud? Okej, du ska få sexualiteten till din Gud. Så får du se hur barmhärtig den är. Jag utlämnar dig till dina sexuella begär. Och du kommer att tycka att det är jätteroligt i början. Och efter ett tag har du trasslat till ditt liv så att du ropar på hjälp. Eller om man gör alkoholen till något som man sätter i Guds ställe. Vad händer då? Ja, efter ett tag är flaskan ens Gud. Och det är ingen barmhärtig Gud. Den får Guds makt att diktera moralen, att diktera livet, att bestämma personligheten, att forma om människan till något annat. Varför? Jo, för att människan ska se och förstå att hon får inte göra på det sättet. Gud accepterar det inte. Han bestraffar inte människan. Han bara låter henne få som hon önskar sig. Gör vi makten till vår Gud? Eller ära och inflytande? Ja, då blir man en streber. Och som sådan ödelägger man först livet för de närmast runt omkring och till sist för sig själv. Och då kanske man ropar efter ett större mått av sanning. Då kanske den där gudomliga biten som man lyckades göra sig av med på nytt kan bli aktuell. Vi vill ju gärna testa om inte halvsanningen fungerar, innan vi ger upp och accepterar, så att säga, att ta emot sanningen i dess fullhet. Och det finns någonting i varje människa och i mänskligheten som inte älskar sanningen. Vi kan se det i samhällsdebatter, vi kan se det i hela den kulturella utvecklingen. Jag tycker att det är en viktig och intressant förklaring till det vi ser runt omkring i samhället. Och att det kanske är en av de ödesdigra dimensionerna i människolivet, att människan tror sig vara sanningsälskande. Och så är hon kanske inte det. Och att det Kristus vill ge oss är en kärlek till sanningen. Inte till halva sanningen, utan till hela sanningen. Alltså också till sådan sanning som kanske gör ont.
Sådan sanning som inte kliar i öronen. Sådan som inte bara stryker med hårs och putsar och polerar på ytan. Utan kanske all sorts sanning. Jag talar sanning och därför tror ni mig inte. Vi kan också minnas Jesu ord i hans överste prästerliga förbön. Fader, helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Låt oss be. Herre, det är du som är sanning. Och all mänsklig tankemöda går ut på att inte se det, utan att reducera det hela till någon liten princip, någon liten ideologi, någonting som bara kan fästas på papper. Vi är alltid på något sätt ute efter att hitta den sanning som till och med skymmer bort dig. Istället för att hitta den sanning som är stor nog att låta oss se dina andlighetsdrag. Herre, vi längtar efter att du ska ge oss sanningens ande. Att vi får en växande kärlek till sanningen, hela sanningen, till dig själv, Herre. Amen. Nu på förmiddagen ska vi börja med samma bibelord som vi hade framme igår kväll. Johannes 8 kapitel och 45 vers. Det Jesus säger till sina åhörare så här: men jag talar sanning och därför tror ni mig inte. Han säger alltså inte jag talar sanning och trots det tror ni mig inte. Utan han säger därför tror ni mig inte. Och igår kväll så försökte jag säga detta, att människan har inte kärlek till sanningen, utan hon har kärlek till halvsanningen. Och när halvsanningen blir allt för sann, när det börjar närma sig att bli en hel sanning, så sätter vi oss på tvären. Vi vill inte ha hela sanningen, vi vill ha halva sanningen. Gärna en halvsanning som vi kan debattera, som vi kan diskutera, som vi kan vända och rida på. Men en hel sanning, det är mer än vi önskar oss. Så stor är inte vår kärlek till sanningen. Utan när Jesus för sina åhörare presenterar en hel sanning, så blir det bråk. Hur hade det börjat? Ja, det behöver man ju bara backa några verser för att se. 30 versen. När han sa detta kom många till tro på honom. Och då ger Jesus en första undervisning för nyfrälsta. Han säger så här, det står: till de judar som trodde på honom sa Jesus: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Men hans åhörare ryggar inför detta ganska anspråksfulla påstående. Det står, de sa: vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarade: sannerligen jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria.
Vad var det nu som irriterade Jesu åhörare? Jo, för det första hade han sagt så här att ni förstår inte sanningen. Ni känner inte till sanningen. Och han hade sagt ni är inte fria. Och det första de retar sig på, det är det sista påståendet här, ni är inte fria. Men ni kan bli. Och då frågar de genast, hur kan du påstå något sånt? Hur kan du säga att vi inte är fria? Och Jesus säger, ja men det syns ju tydligt. Den som syndar är inte fri. Och eftersom det är sanningen som gör oss fria och inte våra gärningar, inte våra föresatser, inte vår duktighet, så måste det vara så att ni ännu inte förstår sanningen.